Och välkomna tillbaka ska ni vara efter lunchen till DAAs stegkonvent. Jag heter Ivan och är narkoman.
Hej.
Vi har hört om steg 1 och 2, om att kapitulera, om att komma till tro. Och nu går vi vidare helt enkelt till hur det fungerar. Jag ska läsa ett utdrag här ur stora boken som heter just så. Sällan har vi sett en människa misslyckats som utan förbehåll följt vår väg. De som inte tillfrisknar är människor som inte helhjärtat kan följa detta enkla program. Det är vanligtvis män och kvinnor som är så skapta att de inte förmår vara ärliga mot sig själva. Sådana olyckliga människor finns det. Det är inte deras fel. Det förefaller som om det vore medfött. De är till sin natur oförmögna att fatta och utveckla en livsstil som kräver omutlig ärlighet. Deras chanser är därför mindre än för genomsnittet. Sedan finns det också sådana människor som lider av allvarliga störningar i sitt känsloliv och sitt själsliv. Trots detta kan de tillfriskna om de förmår vara ärliga. Våra berättelser avslöjar i stort vad vi tidigare var, vad som hände med oss och vad vi nu är. Om du har beslutat att du vill ha vad vi nu har, och om du är villig att göra allt som står i din makt för att uppnå detta, ja, då är du mogen att ta vissa steg. Inför några ryggade vi tillbaka. Vi trodde att vi kunde hitta en lättare och mindre krävande väg, men det kunde vi inte. Med största allvar ber vi dig att vara oförskräckt och grundlig från första början. Många av oss försökt att klamra oss fast vid våra gamla föreställningar med påföljd att resultatet uteblev tills vi gav upp dem fullständigt. Kom ihåg att det handlar om narkotika, listig, falsk och stark. Utan hjälp blir det för mycket för oss. Men det finns en som har all makt. Denne ende är Gud. Må du finna honom nu. Halvmesyrer var oss till ingen nytta. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss helt i hans händer och bad om hans beskydd och omvårdnad. Här följer de steg som vi tog och som är ett förslag till ett program för tillfrisknande. 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser, att våra liv blivit ohanterliga. 2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än vår egen kunde ge oss vårt förstånd tillbaka. 3. Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud sådan vi själva uppfattade honom. 4. Företog en genomgripande och orädd moralisk inventering av oss själva. 5. Erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel. 6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. 7. Bad ödmjukt honom att avlägsna våra tillkortakommanden. 8. Gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och blev villiga att gottgöra dem alla. 9. Gottgjorde dessa människor direkt var helst möjligt, utom när detta kunde skada dem eller andra. 10. Fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel. 11. Sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud sådan vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrkan att utföra den. 12. När vi som ett resultat av dessa steg själva haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till narkomaner och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Det utbrast många av oss: vad är det här för föreskrifter? Det klarar jag aldrig. Tappa inte modet. Ingen av oss har lyckats att fullständigt tillämpa och hålla fast vid dessa principer. Vi är inga helgon. Det viktigaste är att vi är beredda att tillväxa andligt. Principerna vi här upptecknat är vägledare till en sådan utveckling. Och vi eftersträvar andliga framsteg snarare än andlig fullkomlighet. Vår beskrivning av narkomanen, kapitlet till tvivlare, och våra personliga erfarenheter både före och efter klarlägger tre i sammanhanget viktiga grundidéer. A. Att vi var narkomaner och att vi förlorat kontrollen över våra liv. B. Att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde befria oss från vår narkomani. Och C. Att Gud, sådan vi uppfattar honom, kunde och ville hjälpa oss om vi sökte honom. Tack. Nu ska Markus berätta lite mer om steg 3 och 4.
Ja, hej, jag heter Markus, jag är narkoman.
Hej Markus.
Jag är lite nervös, men det är okej att vara rädd i sånt här läge. Det ska nog gå bra det här. Steg 3. Ja. Jag är en lika sjuk narkoman som vi har hört de två tidigare talarna. Jag tycker nog att jag är lite sjukare ändå. Faktiskt. Min sjukdom ledde mig till en botten som är... Idag förstår jag inte hur jag kunde liksom fortsätta och klamra mig fast vid tron om att droger är okej och att det faktiskt är hela världen som är emot mig. För det var min fulla övertygelse när jag var i mitt missbruk. Och det spelade ingen roll för mig heller att jag fick barn. Jag fick tre vackra barn med tre underbara mammor till dem då. Men det hjälpte inte. Drogen var starkare. Och jag svek mina föräldrar. Jag har en jättefin familj. Som där är ingen mig vetligt som har den här sjukdomen då. Och de har backat upp mig på alla sätt. Jag har haft en jättefin uppbackning hemifrån. Jag har kunnat fått hjälp med utbildningar. Och de försökte till och med en desperat läge. Och de skickade mig till en sån här dyr internatskola. I sjunde klass då. Men jag blev religerad för 3 månader för haschlangning. Och så såg det ut hela tiden för mig. Tills jag resignerade till slut. Och hamnade liksom i ett läge där jag knarkade till och med bort de här värsta nojorna. Och jag var helt avtrubbad. Jag levde i någon slags vakuum där det inte spelade någon roll längre. Va? Det spelade inte någon roll om jag skulle dö. Det spelade liksom ingen roll. Och det enda som höll mig ovanför ytan lite grann, det var att pumpa in med droger. Då. Och jag sa till mina föräldrar att ni behöver inte vara ledsna för mig att det blev så här. Jag har valt det här livet. Så jag trodde att det var så. Vad det i själva verket var så var det att jag hade inget val. Liksom. För att när man har den här sjukdomen så har man ingen kraft att stå emot de här drogerna. Och vad jag än gör, vilka beslut jag än fattar, så hamnar jag i en situation där jag tar upp droger igen. Liksom. Eller dricker. Och det fanns tillfällen under mina 20 år som ganska kraftiga, de 20 åren kraftiga missbruksår. Som jag hade det ganska lugnt sådär. Jag gick och lullade på 1,5 promille bira om dagen och rökte lite bröj liksom. Och kunde hålla mig flytande och jobba. Och så såg det ut när jag hade mina relationer som jag har barn med då. Och det gick så bra så att jag till och med fick lån av mina släktingar för att starta en rörelse. Där jag tjänade väldigt mycket pengar. Så jag plötsligt fick jag någon 1 000 000 kronor att röra med mig själv. Och då hade jag alltså hållit upp med min huvuddrog ett tag, amfetamin. Men jag drevs dit i alla fall. Va? Det var oundvikligt. Va? Jag saknar skydd. Va? Mina beslut, det jag bestämmer mig för, eller rättare sagt så här, att vi har hört om den här sjukdomen om allergin. Och att får jag något i mig, då kan jag inte sluta. Va? Då bestämmer jag inte själv längre hur mycket jag ska dricka eller hur mycket jag ska knarka. Men just det här att det måste ju vara upp i huvudet börjar med en tanke och sen ett beslut om att dricka. Va? Eller om att knarka. eller rackan fet, vad man nu gör. Så det är här uppe jag måste börja, va? Och jobba. Allergin blir jag aldrig av med, tyvärr. Då skulle det vara fit for fight och dricka lite då och då. Ja. Småknarka lite, ja. Jag kan se då. Jag kunde se när jag stod vid andra steget. I de här 12 stegen. Att... naturligtvis att mitt liv var ohanterligt. Men jag smakade även på den här i andra steget. Om att jag... att jag är dum i huvudet själv. Att jag inte kan fatta några beslut som är bra själv i mitt liv. Och att en högre makt kanske kan hjälpa mig. Tydligen har det hjälpt andra som har gått före mig. Och när jag kommer till tredje steget. Jag tänker inte tala om några principer. De här andliga principerna, tredje stegets princip. För er som har varit nyktra längre än mig så får det säkert ett annat innebär. Men just i stegarbete så är det ett beslut som jag tar en gång. Jag ber en bön en gång. Och det är ett beslut. För mig personligen så var det en uppgörelse med Gud. Så som jag uppfattade Gud då. Att söka mera efter den här... lite sinnesrum jag hade fått smaka på liksom. Gud för mig, det är ju, jag skulle kunna säga att Gud är sinnesro, harmoni, kärlek och trygghet. Det tycker jag passar ganska bra på Gud för mig. Lite av det har jag funnit i mig själv då. Och det är det jag tror att jag behöver mycket av. För ju mer jag har utav de sakerna, ju bättre mår jag. Ju mindre behöver jag droga, va? Jag behöver inte det då. Jag tror att under hela mitt drogande så har jag drogat. Och det ligger lite i den här sjukdomens natur. Den här gnagande, jag skulle säga rastlösheten, tomheten som man bär på hela tiden. Att man är aldrig tillfredsställd. Det spelar ingen roll liksom. Och så tittar man på andra människor. Åh, vad fint det ser ut, han där. Han har en sån där fin bil och han ser så lycklig ut och guldkedja. Och... jag hade också fin bil och guldkedja och såg så där lycklig ut. Men jag var inte lycklig för det. Utan att det finns någonting här inne, va? Och det är det handlar om, det här programmet. Jag ska ta tillbaka flaggan liksom. Jag ska erövra tillbaka kontrollen över mitt liv. Jag fattar det här beslutet. Och det är det första av de här stegen som jag tar. Och det står då här någonstans. Nu har inte jag min stora boken, för jag hade strykat under fiffigt i den så jag kunde läsa. Därefter tog vi itu med ett aktivt handlingsprogram där det första steget var en personlig uppstädning. Något som många av oss aldrig hade vågat förut. Och jag hade ju liksom knarkat i så många år. Så när man plockade bort spriten och drogerna från mig, så gick min hjärna gick och lunka på i de här vanliga lunken liksom. Och jag förändras ju inte av att jag bara tar bort drogerna liksom. Här i boken så beskriver man hjärnan, kan vi säga, som en butik som vi måste inventera. Själv ser jag det som massor med olika känslor rakt av som jag måste inventera. Jag måste inventera mitt känsloliv. Och det står också så här. Vi måste se sanningen om oss själva i ögonen och söka befria oss från det som verkar blockerande. Från den här kraften. Från kärlek, harmoni, trygghet och sinnesro. Och vad är värre hot mot kärlek än ilska, aggression, rädsla och skuld? Dåliga relationer till exempel. Sånt hade jag en hel ryggsäck med. Ovanpå den ryggsäcken så hade jag klistrat upp ett fett försvar med massor med inbillade felaktiga slutsatser om hur mitt liv egentligen hade sett ut. Där de flesta andra människor i min omgivning var väldigt dåliga, var väldigt taskiga mot mig. Och ja. Och jag var egentligen, det var väldigt synd om mig egentligen. Och det jag börjar med, det är min ilska och min harm då. Och tar itu med den. Den är ju inte bara ett direkt hot för mig i min drogfrihet. För något som jag känner tydligt igen, det är de här otaliga exempel på. När jag kanske har haft det lite lugnt och fint. Jag har gått upp till SOS till exempel. Men så ligger den här ilskan på lur uppsamlad sedan år tillbaka, va. Och det behövs bara att jag får nej kanske på mitt bidrag eller något, så kokar det över och jag blir stortokig och jag tänker så här: den där jävla soskärringen, hon ska få. Och så går jag ut och tänder på. Ja. Det är ju smart. Men det är ju så med den här sjukdomen att ilska är våra största fiender. Speciellt de här gammal ilska som har gått och grott länge, va. Det finns folk som jag var så sned på så jag kunde se dem åka förbi tunnelbanan och kunde jag bli så här så jag kokade liksom. Den jäveln liksom. Har jag inte tagit någon drog i den dagen, då blir jag sugen. Så fungerar den här sjukdomen, va. Att den triggar igång på den här ilskan. Den triggar igång på den här rädslan. Det är inte bara att det blockerar mig från en kraft som är starkare än mig själv. Från Gud in i mig. Utan att det är direkt hot mot min drogfrihet. Jag måste bli kvitt det här. Jag börjar med att skriva upp alla människor, institutioner, allt jag kan komma på som jag är förbannad, irriterad och uppjagad på. Va? Och som jag ser det så finns det flera. Det finns ju inte direkt några löften, men det finns små mirakel som inträffar ändå i fjärde steget. Och jag hade ju burit på min största harm egentligen som har legat. Det har ju varit mot min mamma och min styvfar då. Som skickade bort mig som 12-åring på barnpsykiatrisk klinik. Och vidare som 13-åring. Till fosterhem. Ut i skogen liksom. Och det har ju varit en källa av ilska som jag har kunnat plocka fram vid rätt tillfälle. Och som också har legat där. Blockerande för sinnesro. Och kärlek och trygghet. Det som jag måste ha för att hålla mig drogfri. Och motsatsen då. Irritation, själviskhet, hänsynslöshet, alla de motsatserna, uppjagad, allting. Det är ju det som får mig att tända på. Det är så jag är, va? Som narkoman, som aktiv narkoman. Det slår ju inte fel. Träffar man en aktiv narkoman, det första han börjar rabbla om, det är ju hur dumma alla jävlar är och fan och den där jäveln och skit och ja, nej men bra knark, det har jag, det kan de ju. I alla fall, mina föräldrar då, och jag skrev upp dem på den här listan och jag skrev upp orsaken till varför. Det var ju just det, att de hade skickat bort mig, va. Jag fick också skriva upp vad det här hotade hos mig. Och det hotade min stolthet, va. Att min sann skulle de inte skicka bort mig. Och det hotade min trygghet att bli bortskickad. Och det hotade min självkänsla. Jag blev väldigt ledsen. Jag kunde inte begripa varför de skickade bort mig. Jag blev ledsen alltså. Sen står det vidare i boken. Hur meningslöst det här är med att gå omkring och bära på de här ilskorna mot de här människorna. Va? Och att jag har inte råd att göra det. Va? Så vad jag får göra, vad min sponsor sa åt mig. Du måste be för de här. Försök att hitta någonting som du har gjort själv mot de här. Som skulle kunna förändra ditt synsätt på det här kanske. Och jag fick be för dem. Och jag bad och bad och bad. Till slut så hände det. Att det förändrades min syn. Och det gick upp för mig. Men hallå, jag hade ju faktiskt stulit hemma under flera år. Jag hade lånat deras bil i smyg. Var ute och kört den i dike på fyllan. Jag hade inte gått i skolan på ett år eller någonting. Och så vidare och så vidare och så vidare. Jag blev hämtad av polisen hemma för inbrottsförsök runt om i den bygden vi bodde. Och hemkört flera gånger. Jag blev hämtad av mina föräldrar i Fylsel. De var ju naturligtvis förtvivlade över sitt barn. Jag har själv en dotter som har börjat knarka och är omhändertagen nu. Trots det, och jag kunde tycka mig synd om mig själv i den situationen och maktlös, så kunde jag inte se att det var samma för mina föräldrar. Men när jag började be för dem, då hände miraklet, då vände det. Och jag grät och jag kände att, åh, jag skulle vilja förlåta dem. Och det kommer i mig nu med. Jag känner så här. Ja, det var som att allt det var bortblåst. Min ilska mot dem. Jag kände lite sorg över att det har varit så och så. Men, ja. Och i stort sett alla människor som jag hade på min lista. Efter att jag har bett för dem och funderat igenom, precis som det står i boken här. Så är det få av dem som går under den här lilla benämningen att de är sjuka. Så att det faktiskt är de som har skadat mig. För man kan ju träffa på folk som är dumma mot en i livet. Och som, där är ju kanske svårare ändå. Men där har jag också, känner jag med bön, fått en förståelse för de människorna. Så att jag bär inte på den här harmen för dem. Jag förstår varför Conny, en kille, stal en mobiltelefon för mig. Han skulle gå och sälja den, men han stack ut bakvägen med pengarna istället. Jag förstår det, för han är en narkoman som jag. Han var maktlös inför droger, va. Jag förlåter honom för det, va. Vad jag sen får reda på mitt femte steg, det är ju, ska ju någon annan tala om här. Men det kan ju säga i det fallet då, det är ju oärlighet då. Hade jag inte varit så jävla oärlig så jag hade sysslat med stulna mobiltelefoner, så har jag ju inte hamnat i den situationen. Och då kan jag ju verkligen, då får jag verkligen vatten på kvarn att det inte är, jag menar, att det är nästan mitt eget fel faktiskt. Och det tycker jag är det stora miraklet. Att det har faktiskt till stor del försvunnit för mig. Allting. Dyker upp någon sån där gammal så ber jag för dem igen. Kanske behöver skriva ner det. Tala med min sponsor om det. Och så försvinner det alltså. Och jag kan känna automatiskt. Är det något jag kan göra för den här personen? Nej, kanske inte. Eller ja, kanske ta med den på ett möte om det är någon som är aktiv. Eller... Jag får svar, va? Och det är ett mirakel alltså. Och det är sanning. Då har jag befriat mig från all min harm. Så mycket så att jag har kunnat släppa in mer. Och jag känner då i det läget att det har kommit in mer kärlek och mer sinnesro i mitt liv. Det börjar hända någonting. Jag börjar jobba i stegen. Jag har börjat med den här förändringen. Av mig själv, av Marcus. Och jag går vidare sen med mina rädslor. Och Det är ju samma sak där då. Rädslor har ju en kraft att kunna förgöra mig. Jag har varit rädd. Men så jag har missbrukat. Jag har varit jävligt rädd. Det började med, redan i början, med de här rädslorna när jag hade snott i morsans börs liksom. Jag var rädd när jag skulle gå till skolan. För att det var ofta jag hade gjort någon jävelskap där mot några äldre killar, elever eller stulen och moppade dem eller något. Så de var ute efter mig, var i rökrutan eller någonting. Va? Och jag var alltid rädd att gå hem från skolan. För att jag hade alltid gjort något, så det var skäl att ringa hem till föräldrarna. I plugga liksom. Så såg mitt liv ut. Och det där fortsatte sen med drogerna. Och de här rädslorna, de förtränger ju jag, va. Jag klistrar ju igen på ett fett högmod på dem, va. Inbillar mig själv att jag är större än jag tror. Annars går jag ju under. Annars skulle jag bara ligga som en död sparv och sprattla liksom av rädsla. För så var jag egentligen innerst inne, va. Jag var en helt trasig människa. När jag kom hit så kunde jag heller inte riktigt känna att det var så. Jag kunde inte se att jag hade så mycket rädslor förrän jag började lista upp dem. Få ner dem på pränt. Det är först då som det står klart för mig. Men hallå, här och här och här. Och det där med rädslorna, det växer hela tiden tycker jag. Och det står ju det också. Att rädslorna... Jag älskar den här boken. Jag tycker om att bläddra och... Nej, jag ska inte göra det. Men det står någonting att... Att... att rädslorna, det är... Om harmen är vår fiende nummer ett, så är rädslorna nummer två. Och under all harm så ligger det ofta rädslor, va? Och jag skriver ner de här rädslorna. Vad var jag rädd för? Jag var rädd för... Jag vet inte vem jag ska dra upp, men jag kan väl ta några exempel. Ja, jag var rädd för Robban, en snubbe. Ja, vad var jag rädd för då? Nej, han hade dragit kniv och hållit på att giddra. Så jag var rädd för att möta honom. För det kunde bli fight. Jag kunde slå ner honom så jävla fett så jag hamnade på kåken. Det var jag rädd för. Och jag skrev ner det. Och vad det hotade hos mig. Och jag pratade med min sponsor. Vad hotar om jag är rädd för att slå ihjäl någon? Pratade till min sponsor. Alltså jag kunde inte ens se att jag var rädd att möta den här killen för att han skulle slå ner. Det var så det var. Jag var rädd för honom. Han var riktig bråkmakare. Jag hade bråkmakarstämpel och sådär. Och jag var ganska tuff utåt, men jag var jätterädd alltså. Men det går inte att vara rädd och överleva som knarkare speciellt länge. Utan rädsla, det är det första vi måste nästan börja skuffa undan, va. Om vi ska överhuvudtaget kunna punna på ett tag. Det är så. Och jag bad för honom. Och så händer ytterligare ett litet mirakel. Jag blir av med den här rädslan för honom. Och jag har inte mött honom än. Men jag tänker på honom ibland. För att han är verkligen sjuk i den här sjukdomen. Och han... jag skulle vilja möta honom och tolvstega honom, känner jag. Jag skulle vilja krama om han, tar med honom på ett möte. Jag känner så ärligt om honom. Han som jag var förbannad och rädd på för. Och det tycker jag är ett mirakel i sig också. Och när jag har kommit så långt med mina rädslor att jag har bett för dem. Jag skulle säga att jag inte blivit vän med mina rädslor. Men jag börjar få lite grepp om vad jag bär inom mig. Vad mina känslor handlar om. Jag har rensat ut mycket. Jag börjar få lite öppning här nu. Till det här med kärlek, harmoni, sinnesro och trygghet. Nu kanske man kan börja sova lite på natten. Utan att behöva ha någon så här favorittanke innan man somnar. Ja, faktiskt. Jag kunde börja släppa lite där och somna kanske lite friare Sådana saker, bara sådana enkla saker. Jag har en liten sak. När jag var liten så här, så brukade jag alltid somna på kvällen så här. Och det var innan det blev struligt, när jag var kanske 8-9 år så här. Och så gick jag alltid igenom vad som hade hänt under dagen så här i sängen. Och var det något som var otäckt eller någonting som var knas eller så här, då gick jag upp till mamma och så frågade, så pratade vi om det. Och så kände jag mig trygg igen och så gick jag och la mig. Va? Men vid någon punkt i mitt liv så började den här förträngningsmekanismen, för att jag började samla på rädslor och skuld och skam. Och det är det jag rensar upp här nu. Nu öppnar vi upp igen. Det är så jag känner det. Jag känner det jättestarkt. Att det här är liksom, det är det här som är tillfrisknad. Det är det faktiskt. Jag går vidare sen och inventerar mina relationer. Och ja, jag har 3 barn med 3 olika mammor då. Så att, det har ju inte sett så bra ut. Och det är naturligtvis ett stort misslyckande för mig. Och en stor sorg för mig. Att jag inte kunnat behålla min första flickvän och som jag har barn tillsammans med. Eller flickvännen innan dess. Eller flickvännen innan dess. Eller flickvännen efter dess. Det är... Jag skriver ner alla personer jag har haft någon relation till. Och jag tycker det handlar om kärlek, sex. En stor förälskelse kan man också ta med, tycker jag. Alla som har påverkat en på något sätt. För att kunna utröna, för att inventera relationerna, va? Och sen skriver jag ner om jag har skadat dem på något sätt. Och det är i solklara fall då. Jag har varit otrogen. Jag har stulit av dem. Jag har svikit dem på olika sätt kanske. Jag kanske har skadat en tredje person genom att jag har hoppat i säng med min kompis flickvän. Och sånt här bygger ju upp en massa rädslor, skuld och skam, va? Som också då avstänger mig från den här kraften, va? Från kärleken och Gud, va? Jag måste ju göra upp med de här sakerna. Och sen så skriver jag ner orsaken till varför jag hade sex också. Och jag hade ganska många på min lista. Jag ber för dem på min lista. Och jag ber Gud om vägledning. Från fall till fall. Och som jag ser det så är jag vet inte vad Gud gör där. För mig så finns Gud. Men jag vet inte vad han gör där. Men på något sätt så är det som att jag känner instinktivt i varje fall. Jag hoppar inte över någonting, va? Utan jag inventerar mig igenom på ett lätt sätt i varje fall. Med Guds hjälp på något sätt. Och jag får ett svar i min nästa relation. På något sätt. Om hur jag vill ha det. Jag känner vad som är fel. Jag känner vad som är rätt. Och det där är också någonting som jag tror att i det läget börjar jag få kontakt med det här längst inne i mig. När jag har rensat bort lite harm och rädsla. Om vad som är rätt och fel. Jag tror mycket av sånt där har man inom sig. Liksom. Man vet ganska mycket. Man har mycket svar i sig från början. Liksom. Om vad som är rätt och fel. Och det är ju ett mirakel i sig det med. Va? Efter relationerna så går jag vidare och inventerar min skuld. Och jag skriver ner alla personer som jag har skadat genom mitt missbruk. Jag var väldigt kriminell. Det är sida upp och sida ner om missbrukskriminalitet. Det handlade mycket om att springa in i skola, plocka med, slita med sig en video, livrädd, svettig, springa ut, gömma den in i skog, sitta där nojigt tills på småtimmarna börjar ljusna, sen smussla ner den i två konsumkassar, planka på tunnelbanan ut till någon förort, sitta i en trapp och vänta 5-6 timmar på att någon langare skulle behaga öppna dörren för mig, och så byta till sig den videon mot en liten dos. Jag ville själv framstå som väldigt duktig kriminell och sådär. Men där fick jag ytterligare vatten på kvarnen att missbruket, det finns inget glorifierande i missbruket. Det finns inte det. Det enda som gäller är bara drogen. Att skaffa pengar till drogen hela tiden. Jag bär en oerhörd skuld till mina barn och till mina föräldrar. Jag har gjort inbrott i min mellandotters skola. Väl medveten om att det fanns musikinstrument där. Som jag sen gick till en langare och sålde. För jag var tvungen att ha mina droger. Jag minns, jag berättade om det här på möte. Och jag vill gärna berätta det. Jag känner skuld för min äldsta dotter. Det är hon som har börjat missbruka idag. Jag kommer ihåg när hon var nyfödd. Och jag var hemma och var barnvakt. Och jag var inte så där psykopatisk eller något, men jag var väldigt påtänd på amfetamin och väldigt stel och kall och svettig, alldeles glansig i huden. Jag såg förmodligen väldigt skräckinjagande ut. Jag försökte en hel natt att trösta henne, hon bara gallskrek, hon kände inte igen mig, hon var livrädd. Till slut la jag henne på sängen, bara jag pallade inte. Hon fick ligga där och skrika. Och vad ska jag göra? Jag skriver ner alla jag har skuld till, va? Alla jag är skyldig. Jag skriver ner vad jag är skyldig. Och sen ber jag också i den listan. Och jag ber om förlåtelse. Den listan förs ju sen över till en annan lista där jag ber ytterligare för de här. Men jag kände att det var okej hela tiden att skriva de här listorna. Även sånt som var obehagligt. Jag var rädd när jag tog mitt tredje steg. Jag förstod vad den här moraliska inventeringen skulle innebära lite grann. Moral, det betyder inte omoral. Det betyder väl mera sanning, va? Det var det handlar om. Att se sanningen riktigt om sig själv. Jag har några skamgrejer som jag tänker berätta här. Men som jag känner oerhört skam för. Som jag trodde att jag aldrig skulle kunna bli befriad från. Va? Men jag skrev ner dem faktiskt också. Och det känns skönt idag. Att ha gjort det. Och visa dem för min sponsor. Och de handlar om amfetamin och de var på den här relationslistan. Och sen på skuldlistan också då. Hur jag har skadat min familj då. Ja, det är väl ungefär vad det handlar om för mig, det här fjärde steget. Då. Och det är fyra små mirakel i sig, tycker jag. Och att bli befriad till så stor del som jag blir via den här inventeringen och de här bönerna. Från min rädsla, ilska, skuld, skam och mina trassliga relationer och allt vad jag känner kring det. Och att få den här uppgörelsen med sig själv och Gud. Jag gör det inte för Sosse, jag gör det inte för mina släktingar, jag gör det för Marcus. Det kändes som ett steg i rätt riktning att bli en stor kille. Va? Faktiskt. Och det är väl det enda jag kan göra när jag har den här sjukdomen. Liksom. Det finns inget annat att göra. Jag har inget val. På sista sidan innan tillverket. Jag vill bara läsa det här sista som avslutning. Om vi har varit grundliga med vår personliga inventering så har vi skrivit ner mycket. Vi har gjort upp en lista på och vi har analyserat våra känslor. Vi har börjat förstå deras meningslöshet och fatalitet. Vi har börjat lära oss tolerans, tålamod och god vilja mot alla människor, även våra fiender, eftersom vi betraktar dem som sjuka. Vi har skrivit en lista på dem vi sårat med vårt uppförande och är villiga att gottgöra det förflutna om vi kan. I denna bok läser vi om igen att tron har gjort för oss vad vi inte kunnat själva. Vi hoppas du nu är övertygad om att Gud kan avlägsna den själviskhet som kan ha avstängt dig från honom. Om du redan fattat ditt beslut och gjort en inventering över dina största fel, har du gjort en god början. Då har du svalt och smält en hel del sanningar om dig själv. Tack så mycket.
Tack.